God kväll och välkomna till Bibeltimman från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker är Ulf Gustafsson. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Matteus evangeliet bibelförklaringen är. Och vi har kommit till del 54.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Och till bibelförklaringen över Matteus evangeliet. Jag tror vi ska avsluta 20 kapitlet idag och komma in i 21 kapitlet. Får vi se hur långt vi hinner. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, tack för att vi får räkna med att du är i ordet. Du är närvarande genom din ande. Herre, tack för att vi får räkna med att när vi vänder oss till dig, åkallar ditt namn, lystrar efter din röst, då är du inte långt borta. Utan du är omedelbart närvarande. Vi välkomnar dig till den här kvällen. Och vi ber att du ska låta en vishetens och uppenbarelsens ande vila över oss. Så vi kan lära känna dig allt bättre. Amen. Hörrni, bara några saker här. För att plocka upp tråden där vi var förra gången. Vi hade gjort slutet på 20 kapitel, vers 20 till och med 27 i alla fall. Och det handlade om modern till Zebedeus söner som kommer fram till Jesus och vill att sönerna ska få sitta på den högra respektive vänstra sidan. Och Jesus säger att de vet inte vad de ber om. Och så konstaterade vi också förra gången att de hade nog ganska liten förståelse av vad det var att vara en kristen i den här världen. Och så var det några saker som vi sa, var framförallt tre saker, åtminstone hann vi med två av de här tre. Och det första var det att när himmelriket kommer in i den här världen så måste med nödvändighet den här världen, den fallna världen, uppleva det som ett hot. Alltså måste den gå i försvarställning och det måste också bli ett motstånd. Och det måste också i den meningen bli ett förtal eller till och med en förföljelse utav de här budbärarna som kommer med ett budskap ifrån ett annat rike. Det ligger så att säga i sakens natur. Alltså precis tvärt emot vad lärjungarna föreställde sig. För de ville ju gärna att Messias skulle inta tronen där i Jerusalem och råda och regera. Som en världslig politiker. Men det var ett helt fullständigt missförstånd. Och Jesus hade talat om det, men det hade de inte begripit. Men där var det första som slutsatsen så att säga, som vi drog. Och jag tror att den kan vara viktig att få med i en repetition så här. Därför att det ligger nära till hands för oss också att tänka att är man kristen, så ska man, om inte gå på moln, så ska i alla fall Gud vara med oss. Och vi ska gärna ha lite medvind och vi räknar i kvantiteter och så vidare. Men det är inte alldeles självklart. Visserligen ger Gud växten, men det gör han på sitt sätt. Och det finns alltid de som betalar ett pris för det. Så att låt oss inte vara för snabba när vi ska bedöma hur Gud verkar i den här världen. Det är ju uppenbart att genom Jesus Kristus så verkade han lidande och död. Och har man gjort så med mästaren, så säger han att då ska vi inte räkna med någonting annat själva. Det andra som vi skulle ha som slutsats, det är detta att vi i den här världen är tjänare. För inte säga andra människors slavar, det är ju samma ord på grekiska. Och ett skäl till att det är så, det är ju att på det sättet kan vi ju minska hotbilden. Om det nu är så att vi har en aggressiv och ondsint värld som får taggarna utåt när vi kommer med evangelium, så kan vi minska den hotbilden och öppna deras hjärtan genom att vara deras tjänare. Inte uppträda som herrar, utan istället göra oss låga, så som Jesus gjorde sig låg när han kom till oss. Om inte Jesus hade gjort sig så låg som han gjorde när han kom till dig och mig, så hade vi förmodligen inte tagit emot honom. Vi hade blivit rädda, vi hade stängt dörren, vi hade inte vågat släppa in honom. Men nu så lärde vi känna honom som vår tjänare, som den som vill oss väl. Och så vågade vi öppna på hjärtats dörr. Vi är alltså tjänare i den här världen, andra människors tjänare. Och då talar vi inte om att vara andra kristna människors tjänare, för det är ju så självklart så att det behöver inte ens sägas. Utan när vi talar om motståndarna, när vi talar om de som kanske uppträder aggressivt mot Kristi sak, så är vi deras tjänare. Vad säger Jesus? Nyttar det om ni älskar era vänner? Gör inte hedningarna också det? Älska era fiender eller era motståndare. Så blir riket synligt på det sättet. Men det kan vi bara göra ifall vi själva har tagit emot den typen av osjälvisk kärlek. Annars är det omöjligt att prestera något sånt. Men i och med att vi själva har tagit emot den gudomliga, utgivande kärleken, så har vi ju den. Och då kan vi också ge det vidare. Det finns en sak till som hänger ihop med detta att vi är tjänare i den här världen. Och det är det som har att göra med vårt värderingssystem. Ni vet att vi handlar ju i enlighet med de värderingar vi har. Och det som är besvärligt i vår tid, skulle jag vilja säga, inte minst gäller det de nykristna och de unga människorna, det är det att i den här världen så råder ju helt andra värderingar än de vi hittar i evangeliet. Så det som behöver hända är att när människor omvänder sig, blir kristna och vill följa Jesus, så behöver man få värderingssystemet förändrat. Så att ett värde, det är det som är viktigt för mig. Och det som är viktigt för mig, det är det som jag gör. Så om du vill veta vad som är viktigt för dig själv, så är det bara att tänka efter, vad är det du gör på dagarna? Det som du gör på dagarna är det som du sannolikt håller som det viktigaste. Det är därför du gör det. Då kan man ju undra varför det ser ut som det ser ut i kristna sammanhang. Om vi nu ska vara andra människors tjänare och vi ska dela med oss utav tron. Och så ser vi så lite utav det. Är det därför att vi inte har de värderingarna? Ja, förmodligen. Vi behöver, hur gammal kristna vi än har varit eller är, så behöver vi tänka igenom det här med värderingssystemet. För ska vi följa Jesus Kristus och vara tjänare i den här världen, då behöver vi tänka så också. Förstå evangeliet så och tänka på det sättet. Värderingar, och det här är lite besvärligt, men värderingar, säger de, förändras inte genom att man lyssnar till predikningar eller bibelundervisning. Utan värderingar förändras genom erfarenheter. Vi lär oss på olika sätt. Ett sätt, det är ju att lyssna till predikningar och kassettband och läsa böcker och sånt, va. Men mycket av i livet, det lär vi oss genom att träna, öva, göra erfarenheter, misslyckas inte minst. Och därför så behöver vi komma i situationer där vi får göra erfarenheter av till exempel av att vara andras tjänare. Och när vi gör sådana erfarenheter, så säger psykologerna att gör man 6 sådana erfarenheter, så påverkas eller förändras ens värderingar. Så det räcker inte med en gång. Frågan är om inte det mesta av det som har med livet att göra förändras just på det sättet. Tänk efter hur det är på skapelsens plan med barnen, och när barnen ska lära sig att cykla och när barnen ska lära sig att hantera ett musikinstrument eller lära sig att idrotta, så sker inte det genom att mamma eller pappa lånar böcker från biblioteket som man läser. Utan färdigheterna skaffar de sig bara genom att själva öva. Tänk om det är likadant med mycket av det som finns i det kristna livet. Att dela sin tro med andra, att bedja för sjuka, att vara andras tjänare, att hjälpa andra till tro. Tänk om det är så att sådana saker kan man bara lära sig genom att göra det. Ja, då står vi verkligen inför utmaningar. Men vi är kallade, har vi ju sett i vårt bibelstudium, till att vara andra människors tjänare. Så det säger någonting om värderingssystemet. Och då är vi framme vid det tredje slutsatsen där. Och den tredje slutsatsen, det är att i den här undervisningen om att vara andras tjänare så grundläggs det som kallas för den kristna etiken. Nu används ju det här orden etik och moral på ett ganska vidlyftigt sätt, och det kan också definieras på olika sätt. Jag vill inte säga att man inte skulle kunna definiera det på olika sätt, för det tror jag att man kan göra. För egen del så definierar jag etik som läran om rätt och fel, och moral som goda eller onda handlingar. Men jag vet att det inte alltid används på det sättet, men det är ju bra om man vet vad man talar om när man använder sådana begrepp. Men det är klart, etik, sånt som är rätt och fel, det förutsätter ju också att det finns en norm, någonting som talar om vad som är rätt och fel. Och för oss som är kristna så är det ju Guds ord. Och i en kristen kultur så är det kristna evangeliet och inte minst bibelordet som har fått sätta sin prägel. Tyvärr så är det någonting som håller på att lämna vårt land, och vi är ett av de mest sekulariserade länderna i världen som det ser ut just nu. Och tyvärr så ser det inte ut att bli någon förändring inom överskådlig framtid. Så därför så någonting om det här med den kristna etiken. Jag har skrivit upp 3 stycken bibelställen. Filipperbrevet 2. Det är 3 bibelställen som ligger i linje med det vi har talat om. Först är den så kallade Kristushymnen. Den finns i Filipperbrevet 2, vers 5. Var så till sinnes, alltså tänk så och vill så som Kristus Jesus. Vers 6. Fastän han var till i Guds gestalt, så räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Där har vi Kristi etik, där har vi den kristna etiken. Det är detta som är rätt. Att ge Jesu Kristi efterföljd. Tänka, och så långt det vi har fått nåd till det, handla som han. I första Thessalonikebrevet, om vi bläddrar förbi Kolosserbrevet, så kommer vi till första Thessalonikebrevet, kapitel 1, vers 6. Där finns också ett ord. Som har följt med genom kyrkans historia. Det står i kapitel 1, vers 6. Och ni, skriver aposteln, blev våra efterföljare. Ja, Herrens. När ni mitt under svåra lidande tog emot ordet med den glädje som den heliga ande ger. Imitatio Christi finns det ett uttryck som heter. Imitatio Christi, alltså att imitera Kristus. Eller om man översätter det, Kristi efterföljare. Och det fanns en stor teolog på medeltiden, på 1300-talet, som heter Thomas a Kempis. Så skrev en bok som heter Om Kristi efterföljelse, som är en av de mest lästa kristna böckerna överhuvudtaget. Men det är på det här temat. Vi är Kristi efterföljare. Och första Petrusbrevet, om vi bläddrar ytterligare framåt, då får vi gå förbi Hebreerbrevet och Jakob. Första Petrus 1. Nej, första Petrus 2, vers 21. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe. Du kan lägga märke till de orden, i ert ställe, för det ska vi komma tillbaka till lite längre in i bibelförklaringen. Och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Så Kristus är ett exempel för oss så att vi ska följa i hans fotspår. Och det här är kristen etik. För mig så är kristen etik alltså inte någonting som är skilt ifrån det kristna livet. Alltså någonting som man kan tillägna sig eller låta bli att tillägna sig. Utan det är organiskt sammanbundet med det kristna livet. Det kristna livet är Jesus Kristus själv. Det är Kristus i oss som är det kristna livet. Kristna livet är inte någonting som du eller jag presterar, utan det är någonting som vi har fått. Och det är Kristus vi har fått. Kristuslivet i oss, det är det kristna livet. Och där ingår så att säga den kristna etiken. Den kristna etiken eller livsstilen, den flödar alltså spontant med nödvändighet ur det kristna livet. Så det är inte någonting som vi kan välja. Möjligtvis skulle vi kunna göra våld på det kristna livet på så sätt att vi avstår ifrån att följa Kristus. Eller att vi gör tvärtom och så vidare. Att vi medvetet syndar, om jag får uttrycka det så. Den friheten har vi. Men vi har knappast den friheten att vi skulle kunna prestera i Krist istället. Utan det är Kristus som lever i och genom oss. Nu är det inte längre jag som lever, jag som presterar, utan det är Kristus som lever i mig. Och jag vandrar, jag lever, jag handlar i enlighet med den förståelse, den kraft, den tillit som jag har i gemenskapen med Jesus Kristus. Därför blir det kristna livet aldrig en prestation, utan det är ett evangeliskt liv. Det är en glädje att leva ut och att förtjäna andra. Och det här tror jag att alla människor har erfarenhet av mer eller mindre. För också sådana som kanske ännu inte har kommit till tro finner en glädje i att vara till nytta och att vara till hjälp för andra människor. Frågan är om inte det är bland det finaste och mest meningsfulla en människa kan vara med om. Och genom Jesu Kristi kraft så kan vi vara det i en djupare mening och kanske till och med i en ännu kraftigare mening än vad vi skulle kunna ha varit annars. Allt det här har att göra med våra värderingar, med vår insikt i evangeliets sak. Eftersom det inte ändrar sig om jag förlänger nu och predikar om det här ännu mer, så kan vi gå vidare. Utan jag hoppas att vi får göra erfarenheter var och en på sitt sätt på det här området. Då ska vi gå tillbaka till Matteus 20. Och vi har en vers kvar i det här avsnittet. Och det är den 28:e versen som är mycket innehållsrik. Jesus säger: så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När man först läser den där versen, och man kanske läser hela kapitlet, så skyndar man igenom den versen, så förstår man förmodligen inte hur innehållsrik den där versen är. Det här räknas som en av de säkraste verserna, om man nu skulle kunna tala om jämföra de olika verserna i evangeliet med varandra, så räknas det här som en utav de versar som ger oss den bästa kännedomen om Jesus, om vad Jesus har sagt och om vad Jesus har gjort. Därför att den är så fylld med så kallade semitismer. Man kanske ser alltså hur det hebreiska språket tränger fram i den grekiska texten. Det är alltså inte skrivet på grekiska, ur det grekiska, från den grekiska världen i det grekiska sinnet, utan det kommer ifrån den hebreiska världen på ett väldigt tydligt sätt. Man kan till och med se det arameiska. Man kan höra Jesus själv tala i den här versen. Och innehållsligt på samma sätt så är det knappast någon annan som skulle kunna ha sagt så. Och att det skulle ha varit meningsfullt. Jag ska förklara lite närmare. Det står här i texten att människosonen, det hoppar jag över. Människosonen är ju redan det ett judiskt begrepp som inte är meningsfullt någon annanstans. Det har vi gått igenom tidigare, och det är framförallt bilden i, alltså det är ju en dubbel bild i det här med människosonen. Dels är människosonen en människa vilken som helst, Men å andra sidan så är människosonen den person som ska komma på himmelens skyar, som det talas om i Daniels bok. Och de här två tillsammans bildar begreppet människosonen, som är en beteckning på Messias. Där Jesus Kristus då antar den här titeln människosonen. Och med det säger att han är sann människa och sann Gud. Att han är Messias, unik. Som en människa och ändå helt annorlunda. Så han använde det ordet om sig själv. Det var ingen annan som la det ordet i Jesu mun. Och så står det att han har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Till lösen för många. På grekiska lytron antipollon. Och det första ordet är lytron, lösen. Det går tillbaka på en bild som vi hittar i andra Mosebok. Nämligen friköpandet av slavar. Andra Mosebok kapitel 21. Här finns lagarna om slavar. Och du kan se i vers 2 på det 21 kapitlet. Om du köper en hebreisk slav ska han tjäna dig i 6 år. Men det 7:e året ska du ge honom fri utan lösen. Och i vers 11. Om han inte låter henne få sin rätt i dessa 3 avseenden måste han frige henne utan ersättning och utan pengar. Jag skulle vilja se vers 30 har jag skrivit upp också. Och vers 30 också, den är nog ännu bättre i sammanhanget. Men om ägaren skulle bli ålagd att betala lösepenning ska han ge så mycket som han blir ålagd till lösen för sitt liv. Man kunde alltså friköpa slavar. När vi läser ordet slav så associerar vi till de amerikanska negerslavarna och det fruktansvärda lidande de utsattes för. Jag tror att då får vi felaktiga associationer. Det handlade om här var ju snarast ett anställningsförhållande. Och ordet slav kan ju betyda, om inte anställd så tjänare, att man ingick alltså i ett hushåll där man tjänade. Och det kunde gå till på olika sätt. Och efter 6 år så skulle alla sådana anställda friges utan diskussion. Så man hade inga livegna slavar. Utan de frigavs vart 7:e år. Och då fick slaven välja om de ville stanna kvar eller inte. Men dessemellan så kunde man också friköpa slavar. Och då skulle man erlägga lösepenning. Och det ordet finns med här nu i Matteus evangeliet 20:28. När Jesus säger att han har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Alltså som en lösepenning. Han ska friköpa människor. Det här är alltså en bild utav försoningen. Ett ord om försoningen innan försoningen ens har ägt rum. Tänk på det. Så att det, på ett sätt så måste det ha varit minst sagt svårbegripligt för de som lyssnade. De kan inte ha förstått vad han menade. Men Jesus talar om det på det sättet. Han talar om sin tjänst, sitt liv. Som sin kallelse. Och åtminstone Petrus har ju förstått det här. För om du läser i Petrus brevet. Så står det där i kapitel 1. Det var där vi hade kapitel 1. Första Petrus 1. Vers 18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting. Med silver eller guld som ni blev friköpta. Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Utan med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan från världens skapelse. Så där har ni också friköpandet. Här står det att vi blir friköpta inte från synden, står det. Från syndens slaveri. Här står det från ett meningslöst liv. Så vi blir friköpta från ett meningslöst liv. Som Paulus säger i Efesierbrevet att människorna lever utan Gud och utan hopp i världen. Men vi är friköpta från det. Så våra liv är fyllda med evangelium. Fyllda med Gud, fyllda med hopp, fyllda med mening. Och meningen är att leva för andra, att ge sitt liv till andra. Det är det det handlar om, tillvaron. Vi går tillbaka till Matteus evangeliet och konstaterar att han säger ge sitt liv till lösen för många. Och jag sa på grekiska heter det lytron antipollon. Anti, det känner ni igen. Och anti, det är ju istället för. I anti, hur brukar vi översätta det? Säger vi mot, motbild va? Eller istället för. Antikrist till exempel, det kan betyda inte bara att det kommer en figur som är antikristus, alltså emot Kristus, utan det kan vara en figur som kommer och tar Kristi plats, alltså som kommer och sätter sig på platsen istället för Kristus. Så det måste inte vara en anti i den meningen att det är motsatser, utan det kan vara ett ersättande. Och nu används det ordet här på grekiska, att Kristus ska ge sitt liv till lösen för många. Alltså i många ställe. I andra ställe. Och likaså det här ordet många som heter pollon, det är och sen semitism på så sätt att många i hebreiskan, ja det är alla, det är samma ord på hebreiska. Så att det som sägs här är att han ska ge sitt liv till lösen för alla. Han ska dö istället för alla andra, i alla andras ställe. Det är vad som ligger i texten. Och förebilden för det här med många, det finner vi i Jesaja 53. Och Jesaja 53 känner ni igen. Där har du den här semitismen. Här är ju skrivet på hebreiska också. Jesaja 53. Vers 12. Därför, jag kanske ska säga det förresten, att det här är ju en av de här tjänarsångerna. Sångerna. Den lidande tjänaren som ska ge sitt liv. Och ni känner igen särskilt i vers 4 till exempel. Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Vers 5, han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och så vidare. Han blev misshandlad i vers 7. Likt ett lamm som förs bort för att slaktas. Och så står det då i vers 12. Därför ska jag ge honom det många. Och om du har folkbibeln så finns det en stjärna där. Och så står det i noten där nere. Det många. I betydelsen alla människor. Se en not till Matteus 20:28. Därför ska jag ge honom det många som hans del. Och det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden. Och blev räknad bland förbrytare. Han som bar det många synd, alltså läs alla synd och trädde in i överträdarnas ställe. Det kapitlet om den lidande tjänaren ligger bakom det här lilla ordet, om du nu går tillbaka till Matteus 20:28. Ge sitt liv till lösen för det många. För det många. Och här står också, om du har folkbibeln, i noten 20:28, många, så står det. Ett uttryck använt i anslutning till Jesaja 53:12 i betydelsen alla människor. Så det här säger Jesus innan stilla veckan ens har börjat. Det här är genuint för Jesus Kristus. Så uppfattade han sin egen person. Och det tycks vara ställt utom allt tvivel. Ingen skulle ha, så att säga, lagt det här i hans mun i efterhand med det språket. Och det betyder också, kan vi säga, att för första gången så hittar vi här i evangelierna embryot, eller väl egentligen mer än ett embryo. Här hittar vi början på det som är en kristen troslära. För det finns ju ingen dogmatik i den meningen i evangelierna. Evangelierna är ju en berättelse om Jesus och vad han sa och vad han gjorde. Den kristna läran, dogmatiken, den utvecklas ju så småningom. Men den ligger ju inte i botten. Utan i botten ligger ju Jesu Kristi person. Och hans undervisning och vad han gjorde. Men här har du ju, här har du ju en kristen troslära, kan man nästan säga. För jämför den versen med vad som står i första Timoteusbrevet. Där den här antydda kristna trosläran är mer utvecklad. Första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 5. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Där är det ju utvecklat, så att säga. Där är det sagt med ännu tydligare ord. Det här är det som sedan kommer att kallas för själva kerygmat. Kerygma betyder budskap, kan man säga. Det var som så att vid den här tiden när det utkämpades krig, så skickade man ju hem, om man hade vunnit kriget, så skickade man hem en härold som sprang hem och rapporterade att man hade vunnit det här slaget. Och den här härolden, han hade med sig ett kerygma, alltså ett segerrop, ett utrop. Och hans budskap heter på grekiska kerysso, vi översätter det med förkunnelse. Han predikade, alltså förkunnade, ropade ut vad som hade hänt. Den här versen med att, eller den här trosläran med att Jesus Kristus har gett sitt liv till lösen för alla, är själva kerygmat i den kristna tron. Det finns alltså, det här är själva kärnan i evangeliet. Det finns återgivet i Romarbrevet. Ska läsa där också. Nu går jag lite händelserna lite i förväg, för att vi skulle ju inte hålla på med breven eller den kristna trosläran, utan med Jesus. Men eftersom det finns här i 2028, så vill jag att vi ska förstå det på ett så fullgott sätt som möjligt. I Romarbrevets fjärde kapitel så hittar man kerygmat. Alltså om i slutet på fjärde kapitlet. Om man läser teologi och dogmatik, till exempel trosläran, och får lära sig om kerygmat och frågar sig var någonstans i Bibeln hittar vi själva budskapet, kärnan i det kristna budskapet, så brukar man ange de här verserna. Romarbrevet 4, vers 24. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus vår Herre. Eller man skulle kunna ta bara vers 25 också. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Där har du själva kärnan. Man kan diskutera mycket i den kristna trosläran. Det kan man säkert göra och samtala om det och så. Men lyfter man ut det, själva kärnan, det här budskapet, då vet jag inte om det finns någon särskild substans i det hela kvar överhuvudtaget. Så det här är en grundläggande och en livsavgörande förståelse för det kristna livet. Och det var därför som vi tog lite extra tid till det. Jag ska säga också en sak till när det gäller vers 28, alltså Matteus 20:28. Och det är den här bilden av trälarna som friköptes. Jag skulle vilja stryka under att det är en bild. Alltså bakgrunden var friköpandet av slavar. Jag skulle vilja stryka under att det är en bild, därför att den bilden kan övertolkas. Och om man övertolkar, alltså gör mer utav bilderna än vad de är tänkta till, så kan man lätt hamna fel. Särskilt när vi rör oss vid ett sånt svårgreppbart ämne som försoningen. Jag ska ge exempel. Det första exemplet kan jag mycket väl ge. Jag säger inte att det är en irrlära, men jag har själv använt den här bilden av friköparen på det här sättet. Att djävulen är ägaren till alla människor. Och så kommer Gud till djävulen och så säger Gud till djävulen: jag vill friköpa alla människorna, för de är ju skapade och de tillhör mig. Hur mycket kostar det? Och så säger djävulen då att ja, det kostar dig livet. För han vill ju ta Kristi plats. Och då så säger Kristus: ja, då ger jag mitt liv som lösen för alla. Och så äger det rum. Och därmed, det här bild som är använt för konfirmanderna för att de ska förstå. Och därmed så har ju djävulen fått betalt. Och har alltså inte längre några anspråk på dig eller mig. Han har fått betalt, hans mun är tystad. Det är möjligt att man kan använda bilden, åtminstone om man skulle vara i en rabbinsk tradition, för där kan man ju lägga till och dra ifrån så länge det är uppbyggligt och så länge det inte motsägs utav något annat, så är det inga problem. Men att jag ville säga det beror på att om vi använder den här 28:e versen och så lägger ut den så som jag nyss gjorde, då har vi övertolkat versen. Det är inte vad som ligger i versen ursprungligen, utan vi har dragit slutsatser. Och problemet när man övertolkar eller drar slutsatser, även om de är uppbyggliga och räcker en bit, problemet är att det uppstår ju nya frågor. Och då kan man snabbt komma ut på hal is. Nya frågor som till exempel: hur kunde Gud tillmötesgå djävulen? Hade det inte varit bättre att han bara slagit ner honom och besegrat honom? Och så vidare och så vidare. Och så är man ute i diskussioner där man har lämnat texten för länge sedan. Det är därför som jag säger att det här är en bild. Man kan övertolka bilden på ett annat sätt också, som har skett mycket i kristna sammanhang. Och det är det som kallas för försoningsläran. Man brukar ibland tala om den objektiva försoningsläran och den subjektiva försoningsläran. Och då tänker man sig ofta att det är Gud som förändras, som försonas. Man tänker som så att Gud är väldigt vred på synden. Men i och med att Jesus Kristus har dött, så har Guds vrede blidkats. Och nu är den stillad och nu behöver han inte vara arg längre. Den typen av förkunnelse och undervisning kan man höra. Men då har man också övertolkat det här. Det finns inte, vad jag förstår, något bibelställe som säger att Gud har förändrats genom försoningen. Det är inte så att Gud förut var arg och nu är han inte arg. För Gud är oföränderlig. Dessutom är det så att Guds vrede, som fortfarande finns hos honom, den är riktad emot synden. Inte mot oss människor. Så det finns en försoningslära som handlar om att genom Kristi offer så stillas eller förändras Guds väsende. Och lika tokigt blir det om man säger att, om man tar det som kallas för den subjektiva försoningsläran, på så sätt att det är Gud som är subjektet för försoningen. Det är han som låter Kristus ge sitt liv för oss människor, därför att han älskar oss människor så mycket och han behöver så att säga få utlopp för den här kärleken. Som om han inte skulle ha älskat oss utan att få ge sitt liv för oss. Det är samma sak där, att då hamnar man i spekulationer om hur Gud och varför Gud har förändrats. Han som är oföränderlig. Det som sker genom försoningen, det är ju att människans situation förändras. Det som sker genom försoningen, det är att synden blir återlöst. Att vi människor förändras. Vår position förändras när vi kommer in i Jesus Kristus. Då är vi i Kristus försonade med Gud. Då kan inte synden fördöma oss längre. Guds vrede kan inte träffa oss i Kristus heller. Det är vår position som är förändrad, inte Gud. Men det är, utan att vi ska fördjupa oss nu mer i det där då, så är det på samma sätt, alltså man läser 20-28 här om människosonen som har kommit för att tjäna och ge sitt liv till löse för många. Det kan väckas många frågor som kan få oss att åka iväg så att säga i våra tolkningar och i våra övertolkningar. Därför så säger jag, det här är en bild med friköparen utav slavar. Som innehåller naturligtvis en kristen troslära, men inte på det sättet att den svarar på alla frågor. Vad är det för frågor den svarar på då? För det första så visar den här bilden oss hur farlig synden är. Hur eländig, hur hemsk synden är. Synden kostade Jesus Kristus livet. Vi kanske tycker och tänker, ja, med synden, den är väl inte så farligt. Nej, det är bara att den slutar med döden. Och den slutar i värsta fall med den eviga döden. Den synden kostade Jesus Kristus livet. Så det här bibelstället säger någonting om hur farlig synden är. Det säger också, och nu citerar jag från en bok i dogmatik som är skriven av Gustav Aulén. Där han skriver så här. Att Jesu offergärning, och så citat, sker i obruten solidaritet med människorna. Och att denna kärlekens solidaritet med människorna gör hans lidande till en ställföreträdande handling. Alltså att Gud genom Jesus Kristus blir så obrutet solidariskt med oss så att han blir det också i vår synd och i vår död. Han ger sitt liv till lösen för de många. Kristus har egentligen redan i det att han blev människa, det vi kallar för inkarnationen, så har han blivit som en utav oss. Och därför så är vi egentligen inte de samma som vi var innan vi fick veta det här. Att Kristus har blivit människa. För innan var vi ju bara människor. Men på något sätt så har vi, bara genom att vi fick veta att Gud har blivit människa, så har vi höjts lite grann. Gud har trätt i förbindelse med oss. Vi är inte ensamma. Vi är inte vilsna. Vi är inte långt avsidestagna eller isolerade eller borta. Gud är hos oss. Och det här gäller alla människor naturligtvis. Och det är det vi ska berätta för andra människor också. Att Gud har kommit nära genom Jesus Kristus. Gud är inte långt borta. Han är nära genom ordet. I ditt hjärta, i din mun, står det i femte Mosebok. Och det är det som också blir till det yttersta tydligt. När han är inte bara solidarisk med oss i att han blir människa. Utan också i lidandet och i döden. Man kan också säga att den här försoningstanken som finns här, att det blir tydligt att offergärningen till fullo är en Guds egen gärning och inte någonting annat. Så det bilden säger oss är att synden är förskräcklig, Gud är helt så fullt ut solidarisk med oss och det är hans egen offergärning. Det ligger i kerygmat i den här lilla versen. Så det finns mycket att tänka på och meditera över när man läser den versen. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Antipollon i vårt ställe. Vi hinner gå lite vidare. Och då kommer vi till vers 29. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. Två blinda satt där vid vägen och när de fick höra att Jesus gick förbi så ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son." Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son." Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom: Herre, öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och följde honom. Den här berättelsen påminner om en annan berättelse som vi har gått igenom tidigare i det 9:e kapitlet. Och de som skriver kommentarer till Matteus evangeliet, de tycker i regel att det här avsnittet som jag nu läste är lite svårt att förstå med tanke på helheten och sammanhanget. Det här är ju en isolerad berättelse som ligger så att säga insprängd i ett större sammanhang. Där det större sammanhanget är att det trappas upp här. Kampen mellan de två rikena. Kampen mellan Jesus och de skriftlärde. Och det trappas upp ännu mer, ska vi se, i kapitel 21 och 22 och kulminerar i kapitel 23. Så vad har den här, och det här är då det enda avsnittet egentligen som inte handlar om det, utan handlar om någonting helt annat. Och det finns inte särskilt många tolkningar i kommentarerna till det där, men ni ska få veta min egen lilla tolkning, och det är den här. Att i det 20:e kapitlet så har det ju blivit tydligt, inte minst när modern till Zebedeus söner kommer fram till Jesus och vill ha platsen på hans vänstra och högra sida. Då har det blivit tydligt att de är förblindade. De ser inte vem Jesus är. De förstår inte vem Jesus är. Och nu är det som om Matteus ville att vi som är läsare ska identifiera oss med de här blinda. Är det inte vi alla som sitter där i dikeskanten och ropar: Herre, låt mig få se vem du är. Låt mig få se vad som nu ska hända när vi går in i passionsberättelsen, berättelsen om stilla veckan. Så tänker jag med det hela i alla fall. Att det här böneropet som finns där och som vi redan tidigare har talat om i vers 31. Förbarma dig över oss, Kyrie eleison. Herre, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Det blev ju kyrkans rop. Det vill säga, det är vårt rop också. Vi hör till dem som sitter här och ber om att få förstå korsets mysterium. Men berättelsen visar ju också någonting om trons liv. Här är två blinda människor som inte blir missmodiga. Därför att alla andra säger till dem, eller säger åt dem, att de ska vara tysta. Tron talar. Tron låter sig inte slås ner. Och din och min tro låter inte oss slås ner. Missmod hör inte hemma i en kristen människas liv. Utan vi talar i enlighet med den trons ande, den trons gåva som vi har fått. Det kan vi förstå och lära utan den där texten. Och dessutom så kan vi lära oss att tron till och med vet vad den vill. Vad vill ni att jag ska göra för er? Och tron visste precis. Tron talade om precis: vi vill ha våra ögon öppnade. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Tänk om Jesus kommer gående under kvällen och ställer frågan till dig: mitt älskade barn, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad skulle du svara då? Jag ska inte låta det gå runt här för att be och få in svaren. Men jag har känslan av att vi kanske inte så där utan vidare skulle kunna svara något som vi tyckte var vettigt. Men här är ju viktigt att lära oss att i relationen till Jesus Kristus, när den blir levande jord, så är det en verklig dialog. Tron står i ständig dialog med Jesus Kristus. Och den är formulerad i tanken. Nu var vi, den här kanske inte så där väldigt formulerad om vi ska vara ärliga. Vad vill ni att jag ska göra för er? Med tanke på vers 28 så skulle de kunna säga: vi vill att du ska ge ditt liv till lösen för oss. Det har varit bra svar. Så att sådär väldigt klarsynta var de inte. Men det gör ju ingenting. De kanske hade en tro bara på skapelsens plan. De kanske inte alls visste vem Jesus var. Men det viktiga är inte att du och jag tror mycket eller att vi tror rätt. Utan att vi hänger upp tron på Jesus Kristus. Att det är till honom vi går. Han som är trons hövding och fullkomnare. Om du så har en tro som bara är som ett senapskorn, så har det mindre betydelse så länge du hänger upp tron, så att säga, eller kommer till Jesus med det du har. Två fiskar och fem kornbröd kan räcka till 5 000. Vi hade ju ett litet kryptiskt ställe för några månader sedan, eller nu, det talades om att hänga upp på en spik. Men att hänga upp tron på Jesus Kristus, som är den som vi hänger upp inte bara tron utan våra liv på. Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se. Och sen står det så härligt, de följde honom. Det här är ju då på vägen ut ur Jeriko. Hela det som vi har läst, hela kapitel 20. Jag kommer inte ihåg nu exakt var det började någonstans. Men är ju på vägen ifrån Galileen på östra sidan Jordan. Ner söderut, ända ner till Jeriko där man går över Jordan. Och så genom Jeriko. Och så går man från Jeriko upp emot Jerusalem. Det var som en enda väldig procession när pilgrimerna gick upp dit för att fira påsk. Och nu så har de lämnat Jeriko och är på väg in i Jerusalem. Och när vi nu har kapitel 21, 22 och 23 framför oss, så hänger just de tre kapitlen ihop. Och det har Matteus visat genom att avgränsa det här med två stycken bibelord, kan man säga. Därför att om du ser i vers 9. När han går in i Jerusalem, så står det att de ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och sen tittar du i kapitel 23 och så ser du hur det slutar. Vers 39. Jesus säger att härefter ska ni inte se mig förrän ni säger: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det kallas på tekniskt språk för en inklusio. Och det har använts på något annat ställe här i Matteus evangeliet. Jag har nämnt om det tidigare. Alltså samma bibelord. Välsignad var han som kommer i Herrens namn i inledningen och i slutet. Och så har man avgränsat hela det partiet. Ska man sen titta på det rent geografiskt, så är det också avgränsat. För om du tittar i slutet på 23 kapitlet, alltså till och med 24 kapitlet, första versen, så står det att Jesus lämnade templet, var på väg därifrån. Medan det då i kapitel 21 handlar om att han kommer in på templet, kommer in vid templet, på tempelplatsen. Så ska man sätta en rubrik på kapitel 21, 22 och 23, så blir rubriken Jesus på tempelplatsen. Nu har han kommit till templet, eller till tempelplatsen. Och nu trappas det upp här, slutkampen så att säga, finalkampen. Och de här kapitlen 21, 22 och 23, de kan ju i sin tur då kanske delas in i mindre avsnitt, åtminstone 4 avsnitt. Där kapitel 21, verserna 1 till och med 22, handlar om intåget i Jerusalem. Och från vers 23 till och med 22:14 handlar det om mottagandet av Guds profet eller Guds profeter. Eller bristen på mottagande. Kapitel 22, vers 15. Och kapitlet ut, det tredje stora avsnittet, innehåller 4 stycken så kallade stridssamtal. Det har vi också talat om tidigare, och nu ska jag få se vad de handlar om den här gången. Och så kulminerar Jesus på tempelplatsen i kapitel 23. Och det är hela det kapitlet som helt enkelt innehåller de sju V-ropen över Jerusalem och över de skriftlärde. Det som börjar nu då, om vi tar vers 1 till och med 11. Om vi säger så här då, 1 till och med 11, 12 till och med 17, 18 till och med 22. Det är att vi har framför oss tre stycken så kallade symbolhandlingar. När jag gick igenom det här med liknelserna så tror jag nämnde om det. Men kanske inte mer än så. Jag nämnde om att liknelserna kunde vara, de har oftast en poäng. I undantagsvis så går de över till att bli allegorier. Men det finns också, och det kan man också kalla för en sorts liknelse, nämligen liknelsehandlingar. När själva handlingen i sig är ett bildspråk som vill förmedla en poäng. Och nu har vi tre sådana liknelsehandlingar framför oss. Och den första liknelsehandlingen, det är intåget i Jerusalem. Därför det visar sig att Jesus planerar sitt intåg i Jerusalem på ett mycket speciellt sätt. Så själva intåget är en liknelsehandling genom vilket Jesus ger oss ett budskap. Den andra liknelsehandlingen, det är när Jesus kommer in i templet, eller kommer upp på tempelplatsen, slår omkull borden för de som växlar pengar och bänkarna för de som sålde duvor, rensar templet och talar om att de har gjort tempelplatsen till en rövarkula medan det är tänkt att vara en böneplats. Det är också en liknelsehandling som knyter an till profeten både Jesaja och Jeremia. Och det tredje liknelsehandlingen, det är vers 18 till och med 22, när han förbannar fikonträdet, som ju är en liknelsehandling riktad emot det, mot Israels folk helt enkelt. Nu hinner vi inte gå igenom så mycket mer för att tiden håller på att rinna ut här, men vi kanske kan börja läsa det i alla fall. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Det är själva handlingen. Jag tror vi får sätta ett litet streck där på grund av tiden. Och så kan vi bara nöja oss med en sorts geografisk kommentar då, att de kommer alltså till Betfage, som är en liten plats som ligger, alltså det ligger som du har tempelplatsen och sedan så kommer Kidrondalen och så går sluttningen upp emot Oljeberget. Och en bit upp på Oljeberget ligger Betfage, en liten by. Det är inte mer än en kilometer från tempelplatsen, så det är gångavstånd. Och tempelplatsen är ganska stor, nu ska vi återkomma till. Så att på tempelplatsen, det var som ett stort jättelikt torg. Alltihopa var ju inte det allra heligaste, utan man kunde röra sig ganska fritt på tempelplatsen. Bland annat så hade många för vana eller ovana, beroende på vem det frågade, att gena över tempelplatsen när de skulle vidare in i staden. Och det där diskuterades rätt så ofta. Det här är den enda gången som Betfage nämns i evangelierna. Däremot så var Jesus ofta på toppen av Oljeberget och lite ner på innan, på andra sidan så att säga, från Jerusalem sett. Det fanns en by som heter Betania och där höll han ofta till. Det finns många berättelser om det.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Dessa bibelförklaringar är på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Det var del 54. Härefter så kommer sändning från Missionskyrkan och deras söndagsgudstjänst. Det här programmet var från Värnamo församlings närradio och producent och tekniker var Ulf Gustafsson.